Det är måndagen den 26 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Iran har de senaste dagarna skakats av oroligheter. Bakgrunden är att förra veckan så dog en 22-årig kvinna som hette Mahsa Amini i arrest efter att landets så kallade moralpolis gripet henne för att hon inte burit sin huvudduk på rätt sätt. Myndigheterna menar att hon dog av en plötsligt hjärtfel. Hennes familj och många andra tror inte på detta utan tror att det istället berodde på våld från polisens sida. Det här har ni kanske hört talas om. I samband med begravningen i helgen utbröt redan då spontana protester som sedan dess har spridit sig. Vi har i sociala medier fått se bilder på kvinnor som i protest tagit av sig sina huvuddukar och bränt dem. Hittills har oroligheterna spridit sig till ett 80-tal städer runt om i Iran. 50 personer har dödats hittills, 700 har skadats, över 1000 har också gripits. Vad är det nu som sker egentligen? Vad innebär det här för Iran och för iranierna? Vilka är det som protesterar? Vilket stöd har de? Och vad har blivit regimens svar hittills? Och inte minst, vilken roll spelar då huvudduken i det religiösa styret i Iran? Det ska jag idag diskutera med mina tre gäster som heter Rosbi Parsi som är programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Susanne Gottfarb som är författare och journalist och tidigare bevakat Iran mycket. Och Mohammad Falsashemi som är professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Varmt välkomna alla tre. Ja, vi ska väl börja från början, eller vi ska börja med det aktuella nu, med händelserna som förra veckan, jag berörde dem kort i inledningen, som utlöste detta. Rosbi, vad vet vi än så länge om det som egentligen hände i samband med Mahsa Aminis död?
Ja, Mahsa Amini, hon greps då av polisen, jag tror utanför en tunnelbanestation, för att hennes slöja satt fel, så att säga. Och det är ett öde hon delar med många andra. Vi vet också redan från tidigare i somras att många reagerade på hur hårdhänt sedlighetspolisen for fram med personerna som de arresterade. Och sen någon gång under den tiden då hon varit i fängsligt förvar som hon råkade ut för sådana skador så att hon har dött av dem. Mm.
Och reaktionerna då, ja, jag berörde det också kort, men kan du utveckla lite? Vilka är det som har protesterat, hur har det skett och hur har svaret från myndigheterna sett ut hittills?
Ja, dels har det då varit att myndigheterna inte riktigt kommit på det klara med vad det är som orsakade hennes död. Så att då uppstår så att säga protester på grund av det, framförallt från hennes familj, för de vill veta hur kunde detta ske. Och sen har då protesterna spridit sig. Och det jag menar är alltså att hon är ju på något vis crescendot av en situation som redan var väldigt illa, och det är det som gör att reaktionen blir som den blir. Det är så vi vet redan som förut att sedlighetspolisens framfart är brutal. Jag brukar göra jämförelser med Black Lives Matter, det vill säga att alla vet om att den här situationen finns, men den får en helt annan brisans när du ser videoupptagningar på kvinnor som släpas i sitt hår in i skåpbilar och deras föräldrar förtydligt försöker hindra polisen från att ta dem därifrån, och så nu detta då, att en av dem dessutom blir dödad när de är i fängsligt förvar.
Mm. Bara kort, sedlighetspolisen, vilka är det och vad har de för uppgift i Iran?
Ja, den här typen av sedlighetspolis, de utgår, och det kan Mohammad säga mer om för han kan det mycket bättre än jag, men man kan säga att de är så att säga inspirerade och utgår ifrån en rad i en vers i Koranen om att som går i stil med att förbjuda det onda och så att säga påbjuda det goda. Och så de blir på något vis en sorts orwelliansk godhetspolis. De är ute efter att se till att samhällsmoralen ska upprätthållas. Och då ingår i det här patriarkala systemet att en del av det där det är att kvinnors kroppar måste skylas på ett sätt som gör att de är modesta. Mm. Och deras uppgift är att springa runt och se till att det där sker.
Ja, men vi släpper in Mohammad direkt där. Sedlighetspolitens, vilken roll skulle du säga att de fyller i det iranska styret?
Ja, Rosu var lite grann inne på det här, men jag skulle vilja säga så här att just det faktum att de har tillkommit visar ju hur misslyckat den här politiken med att tvinga befolkningen att liksom ta till sig en viss klädkod både för kvinnor men också för män har varit under de senaste 4 decennierna. Där både kvinnor men också män, men framförallt kvinnor, har utmanat, har brutit, har struntat i de här klädkoderna, och av det skälet har moralpolisen har tillkommit för att liksom se till att det här upprätthålls.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okej, vi ska gå tillbaka lite i tiden. Då tänkte jag vända mig till dig, Susanne. Du har tidigare rapporterat från protester mot just den obligatoriska slöjan för kvinnor i Iran. Bland annat de som regimkritiken och journalisten Masih Alineyad deltagit i, som du också intervjuat. Kan du berätta lite om hur de här protesterna har sett ut tidigare och vad blev reaktionerna från myndigheterna den gången?
Ja, Masih har ju börjat protestera redan när hon bodde i Iran. Hon var ju politisk journalist där och rapporterade. Och en artikel som skrev som väckte väldigt stor uppmärksamhet, där hon beskrev regimen som ett sorts delfinstyre. Så hon blev ju liksom en nagel i ögat redan då, och då fick hon gå i exil, och hon bor nu i New York. Och det var där hon startade redan 2014, alltså för 8 år sedan, rörelsen Min stulna frihet. Som gick ut på då att kvinnor skulle på offentlig plats ta av sig sina slöjor eller hijabs och ta selfies eller filma sig, och det spreds då på Facebook. Och sen så publicerar hon det här. Hon har ett tv-program då som heter Voices of America Person Service. Och sen den rörelsen ledde vidare då till Vita onsdagen, där alla skulle klä sig i vitt, men i korrekt klädsel. Och det är ju inte olagligt, så där kunde ju inte sedlighetspolisen ingripa. Men det var ett sätt för folk att kunna ta kontakt med varandra och känna igen varandra, just för att de var helt klädda i vitt på onsdagar. Så hon blev någon sorts samlande kraft för de iranska kvinnorna, för att deras röst skulle spridas och höras utanför Iran. Och det har hon hållit på med nu i 8 år.
Vilken roll tror du den här tidigare historien och tidigare rörelsen har spelat för de protester som dyker upp nu, som följt på Aminis död? Finns det så att säga en kontinuitet däremellan?
Ja, det gör det ju definitivt, för att det har varit väldigt stor spridning på det här. Hon hade ju bara för 2 år sedan 5 miljoner följare. Alltså hon har väldigt många, och det är klart att det har spridits medvetenhet både i Iran och utanför, och att det här blir på något sätt droppet som fick bägaren att rinna över. Det är massor med undertryckt vrede som nu fullkomligt exploderar. Och det gäller ju inte bara kvinnor, många män lider ju också av det här, och det handlar ju inte bara om klädseln, utan det handlar ju om yttrandefrihet och många andra frågor som påverkar inte bara kvinnorna.
Hur skulle du kommentera det, Rosberg, alltså, så att säga, kontinuiteten jämfört med tidigare olika typer av proteströrelser och det som sker nu? Hur ska vi förstå det?
Ja, alltså, poängen är att det protesteras i Iran lite varstans, så gott som hela tiden. Men då är det ju ofta lokala saker. Det kan vara att människor inte fått lön på 3 månader på en viss arbetsplats. Så den typen av, vad som säger, lågintensiv social protest, den finns där. Vad som händer är att vid vissa tidpunkter så på något vis antänds en mycket större brasa. Och det har ju ofta haft att göra med antingen en ren politisk trigger, som i fallet med presidentvalet 2009, eller när man till exempel på något vis ser att ens vardagsliv ekonomiskt blir ännu sämre än vad den redan var. Och det har ju då delvis att göra med korruptionen och inflationen. Så när man hade höjde bensinpriset till exempel med 300%, då ledde det till enorma protester. Och de protesterna börjar som en reaktion på just det där steget, men de växer sen. Dels i motreaktion mot våldet som människorna utsätts för, men också därför att det där problemet, det är ju en del av ett mycket större problem. Det är en del av en hel komplexitet som har att göra med att den här staten är generellt sett rätt dålig på att sköta sina affärer.
Vilken roll skulle du, Rospe, säga att exempelvis regimkritiker som finns i den iranska diasporan, som Masih Alineyad, spelar för det som sker i Iran idag?
Alltså jag tror att jag är kluven inför det där av den simpla anledningen att det blir lite väl personfixerat om inte annat. Alltså det man ska komma ihåg att iranska kvinnor har slagits för sin autonomi i över 100 års tid. Och iranska kvinnor har organiserat sig för att försöka förändra Irans grundlag i 1 miljon underskriftskampanjen. Deras sätt att försöka organisera sig trots det förtryck de utsätts för var också modellen som användes kring presidentvalet 2009 av Mir Hossein Mousavi och framförallt efteråt. Så att kvinnor i Iran har organiserat sig under väldigt svåra förhållanden för att försöka förändra alla möjliga sorters missförhållanden under lång tid. Det är ingenting som så att säga, uppstått här och nu spontant. Det hade inte fungerat på det viset. Problemet med personer som Mahsen Alinejad tycker jag, det är ju dels att de har en tendens att vilja spetsa till saker och ting. Och det är därför att, och det är okej, hon vill störta den islamiska republiken. Det får ju hon stå för, that's fine. Men det är väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå att göra utan väldigt, väldigt mycket blodspillan. Och då tycker jag att det blir liksom lite lätt och oansvarigt att sitta utanför och i princip uppmana människor att riskera sina liv, inte för en kompromiss, utan för en total seger. I en situation där de här människorna, de har ingen ledarorganisation, de har ingen organisation, de har inga vapen, de har ingen tydlig agenda. Så att i det avseendet så är man så att säga mycket sämre rustad för att ta sig an en sån relativt stark stat som Iran är idag. Och det gör att det är liksom svårt att se hur man skulle kunna lyckas.
Vi ska återkomma till hur motståndet verkar säga. Så det, jag tänkte bara vända mig till dig, Mohammad, så att vi får koll. Det här med huvudduken och att man ska ha sådana, att det är obligatoriskt i Iran. Vilken roll spelar just hijab i den politiska varianten av islam som präglar Irans regering idag? Varför är den obligatorisk och varför är det så viktigt?
Jag tror att för att få perspektiv på det här så måste vi gå tillbaka till 1930-talet. Då den dåvarande regimen under diktatorn Reza Shah införde slöjförbud. Där dåvarande motsvarigheten till moralpolisen gick omkring och beslöjade kvinnors slöjor och förnedrade dem offentligt och så vidare. Och så vidare. Det finns många vittnesmål från det här. Till exempel från min mormors generation som helt slutade med att gå utanför huset. Just därför att de inte tilläts bära hijab. Sen kommer förspelet till revolutionen under 1970-talet. Och bland de religiösa grupperna så blir det här med att bära hijab för kvinnor ett sätt att protestera mot regimen. Och sen kommer själva revolutionen. Och då ställs då Ayatollah Khomeini inför den här frågan huruvida hijaben skulle vara påtvingad eller obligatorisk, och då svarar han lite svagt nej på den frågan, lite svävande. Men sen kommer revolutionen och då inför man en slöjtvång. Det sker protester mot det, men de slås ner väldigt, väldigt snabbt, och sen har vi sett hur det här har utvecklats under de här senaste 4 decennierna, där man från statsmaktens sida har försökt liksom bevara, liksom värna om det här med att idealtypen för den iranska kvinnan är en beslöjad kvinna, och framförallt från den unga generationen har man steg för steg utmanat, brutit mot och försökt liksom ignorera de här reglerna. Och som jag sa tidigare, av det skälet så har moralpolisen tillkommit för att liksom motverka det här helt enkelt. Och det spelar en väldigt viktig roll i den här ideologiserade politiska agendan som makthavarna har skapat för sitt styre.
Mohammad, vad skulle du säga om det går att uttala sig i någon mån för gemene man i Iran? Hur kontroversiellt är den obligatoriska slöjan? Jag förstår att det liksom varierar väldigt mycket mellan olika befolkningsgrupper, men går det att ge någon bild av hur kontroversiellt det är?
Alltså just med tanke på det som vi har hört tidigare här idag, så hur brutal det här moralpolisen har varit, och framförallt den här känslan av förnedring som många kvinnor har upplevt, så har det här blivit en mycket kontroversiell fråga, och stödet för hijab har faktiskt minskat. Jag såg precis veckorna innan det här tragiska dödsfallet inträffade att på Instagram så skapade en del beslöjade kvinnor och gick ut och sa att de själva vill bära slöja, men de är emot obligatorisk slöja. Just därför att visa att det här är ingenting som de stödjer. De vill liksom skilja mellan det här med religiös identitet och det här påtvingade klädkoden.
Rosper, vad skulle du säga? Vilken roll spelar slöjtvånget i den iranska regimens maktutövning idag, skulle du säga?
Ja, man kan väl säga att det är liksom en självuppfyllande profetia, va? Precis som Mohammed var inne på, så har ju detta med slöja kommit att bli en politisk markering. En gång i tiden så var det en politisk markering för oppositionen mot de styrande. Och i och med att de styrande i Iran idag sedan 40 år tillbaka påtvingar människor slöjan, så blir den, så att säga, att vara emot den blir ju i sin tur en markering mot staten. Så det är det ena. Det andra är att inom islamismen generellt sett, oavsett om de har statsmakten eller inte, så har ju slöjan kommit att bli en av de här markörerna. Och det gör i sin tur att islamofoberna, som i sin tur vill svartmåla alla muslimer, för de är också slöjan en symbol att samlas kring, att vara emot. Så att man kan säga att alla har en åsikt, inte bara om slöjan, utan också om huruvida någon ska få ha på sig den eller inte, om det ska vara tillåtet eller inte, och vad de menar att det där betyder. Att antingen att det misstänkliggörs eller att det upphöjs till någon sorts tecken på någon sorts moraliskt, vad ska man kalla det för, upphöjt tillstånd. Så det gör ju att för den iranska staten idag så kan man säga att det finns två element här. Det ena är det här religiöst konservativa. Det finns religiösa konservativa element i Iran för vilka slöjan är väldigt viktig. Och de är en av de få bräckliga pelare som det här systemet fortfarande vilar på. Men det andra är ju att staten har bestämt att den ska finnas. Så om staten får för sig nu att backa, vad är det för ett tecken? Är det ett tecken på svaghet eller är det ett tecken på att staten är lyhörd för sina medborgare? Och då kan man säga att det finns de i staten som menar att vi måste vara lyhörda, alltså backa. Sen finns det de som är mer säkerhets- och paranoid, så att säga, inställda. De menar att om vi backar på det här, då är det inte lyhördhet, det är ett tecken på svaghet. Och sen kommer nästa krav och nästa krav. Och vips, så står vi utan jobb.
Mm, ja. Susanne, vad skulle du säga? Vilken roll spelar just motståndet mot hijab i kvinnokampen i stort i Iran? Går det att säga någonting om det?
Ja, så, som vi hörde nyss, så står ju hijab mer som en symbol för förtrycket mot kvinnorna. För att det är ju inte bara att inte kvinnorna får klä sig som de vill. De får ju inte sjunga på offentlig plats eller prata högt och väcka uppseende. De får inte cykla, inte simma, inte spela fotboll. Det är ju väldigt många andra saker som iranska kvinnor i den här kampen menar, kallar det faktiskt för könsapartheid, och att de tycker att de iranska kvinnorna är regimens fiender, så att just slöjan blir en symbol för hela det här förtrycket. Och det är just därför som jag tror Masi, hon heter ju egentligen Masume, men hon kallar sig Masi och det betyder messias, och hon ser sig nog som kvinnornas frälsare. Och bland annat gjorde hon en photoshop där hon klädde den iranska utrikesministern i hijab. Och den fick ofattbara 13 miljoner visningar. Så där använde man ju hijab just som en symbol för förtrycket mot kvinnorna.
Mm. Susanne, du har ju intervjuat Masi, messias då. Hon bor ju sagt numera i USA. Kan du berätta lite, när hon har pratat med dig, hur beskriver hon sitt motstånd mot regimen och vad ser hon för framtidsutsikter?
Ja, hon utsätts ju själv för, hon har ju utsatts både för mordförsök och kidnappningsförsök. Man försökte få hennes egen bror Ali att locka henne till Turkiet för att man där skulle kunna föra henne vidare till Iran. Men han vägrade och varnade henne och dömdes till 8 års fängelse. Så hon spelar väldigt högt ut. För henne är det här en livsviktig fråga såklart. Det är liv och död. Och hon är ändå optimistisk. Hon kan naturligtvis inte från sin exil, som vi hörde här, störta regimen, men hon tror att ju mer fler kvinnor och män, för det är väldigt många män också som är med och filmar de här kvinnorna när de tar av sig slöjorna och bränner dem och så vidare, som stöttar sina systrar och mödrar och döttrar. Hon hoppas ju på att en folklig revolt ska störta regimen och att förtrycket ska upphöra. Och hon är optimistisk kring det när man pratar med henne.
Tänk ta vidare här, du säger om att iranska kvinnor är förtryckta på andra sätt. Mohammed, det iranska styret idag och den religiösa islam som präglar styret, vilken roll spelar kön och könsskillnad och könsordning där? Är det så centralt för att man ska förstå att kvinnor och män är olika och har olika uppgifter? Eller, ja, kan du förklara lite hur man ser på just kön och könsroller?
Ja, utåt är ju retoriken att så är inte fallet, men i praktiken så är det ju faktiskt rätt mycket där kvinnors och mäns status skiljer sig från varandra. Ta bara sånt här problem som finns inom rättsväsendet till exempel, där man utifrån den traditionella rättstolkningen som man har så tillmäts kvinnor väldigt begränsade rättigheter. Det fanns en väldigt stark diskussion kring det här med skadestånd som för män och kvinnor som blir utsatta för brott. Ska de få samma nivå av skadestånd eller inte? Och när trycket, för att i verkligheten är det så att kvinnor tilldöms lägre skadestånd jämfört med männen. Men trycket och diskussionen, den folkliga opinionen blev så stark att man gjorde som man brukar göra i Iran. Att man trollar med knäna och liksom utan att backa ändå medger vissa saker. Till exempel det här med att ge kvinnor samma skadestånd som männen, så har man utan att på det religiösa området gå med på det här, så har man skapat en sån här fond som går in och täcker mellanskillnaden när det gäller skadeståndet till kvinnor. Så att på det sättet så ser vi att den här väldigt traditionella tolkningen av islam som de konservativa ledarna står för i Iran har bidragit till att kvinnor har i allmänhet en känsla att de oftast behandlas som andra klassens medborgare.
Och när man i media idag pratar om att, så att säga, det här är kvinnornas revolution, det är förstås en förenkling, men är det ändå rimligt att prata om att det är i huvudsak från kvinnor och en kvinnlig position så att säga som motståndet kommer i det här fallet? Ja, vad säger du om Mohammed?
Alltså just det som händer de här dagarna efter Mahsa Aminis död, så är det faktiskt rätt många kvinnor som har tagit steget framåt och liksom står på barrikaderna och protesterar. Men precis som Roosevelt sa tidigare, vi har de här lågintensiva protesterna med jämna mellanrum, för att inte nämna de här stora händelserna. Vi hade ju för bara en kort tid en strid kring det här med vattenbristen för bönderna som i centrala Iran, där de protesterade och slogs mot polisen. Eller pensionärer som inte får tillräckligt med pension och så vidare och så vidare. Men just i det här fallet så är det just kvinnorna. Men jag ska tillägga det här, att det som vi ser idag, att det är framförallt mest unga som beger sig ut på gatorna, det är 90-talisterna och 00-talets generation som har fått nog och inte riktigt identifiera sig med revolutionens ideal eller de styrandes ideal. Det är de som är ute och slåss, både kvinnor och män. Och det är en generation som mer inspirerad, som en skribent skrev, mer inspirerad av dataspelens och de animerade filmernas och influencers än de religiösa ledarna eller makthavarna.
Rospi, spela in dig där. Alltså, Iran har ju en relativt ung befolkning. Nu växer en generation upp som är födda långt efter revolutionen 1979. Tänker de annorlunda radikalt än tidigare generationer? Vad vet vi om det?
Jag tror att det finns också en viss kontinuitet i det. För att om vi kommer ihåg, om vi går tillbaka till när studenterna gick ut och demonstrerade mot nya väldigt hårda presslagar 1999. Och så slogs det ner och flera studenter dödades i studenthemmen. Då sa alla, den här generationen och alla generationer framöver är nu politiskt desillusionerade. Sen 10 år senare så kom presidentvalet 2009 och då var det så att säga nästa generation som gick ut och försökte liksom att trycka tillbaka den här överväldigande staten och dess kontrollbehov. Och sen slogs de ner. En hel del av dem flydde. Vi har en våg av folk som gick i exil, professionella och studenter då. Och nu igen så har vi så här nästa generation som Mohammed var inne på. Så att jag tror att i vissa av dem finns det en kontinuitet, det finns en cykel i att varje generationen försöker att, så att säga, skapa utrymme för att kunna leva någonting som liknar ett normalt liv. Och varje gång så lyckas man komma framåt lite grann eller så får man backa lite grann. Men helt klart är det så att för varje generation så försvinner revolutionen in i myternas töcken. Och de som gjorde den kommer att trilla av pinn, det har flera av dem redan gjort. Och det gör att Iran i vissa avsnitt, jag brukar jämföra med Östtyskland på 80-talet. Alltså, de som skapade Östtyskland, som då fortfarande styr som 70-80-åringar, har absolut ingenting gemensamt med din genomsnittliga 15-åring. Ingenting på något sätt. Vare sig när det kommer till moraluppfattning eller politiska erfarenheter eller förväntningar på framtiden. Och det är det som gör att den här klyftan och den här valhäntheten från staten ökar hela tiden.
Vi ska återkomma till ungdom och framtiden, men jag tänkte först ställa en historisk fråga. Rosberg, du skrev ju din avhandling om alltså hur diskursen kring just nationalism och modernitet har sett ut i Iran. Jag tror det var mellankrigstiden du undersökte. Men vad finns det att säga om kontinuiteten i, så att säga, alltså de konflikter som präglar det iranska samhället idag? I vilken grad går de tillbaka till tidigare, ja, just med avseende kanske främst då när det gäller kön då, alltså män och kvinnors ställning? I vilken mån går de tillbaka till det som fanns redan långt tillbaka i det iranska samhället?
Nej, man kan säga att dels finns det någonting universellt i det, och sen finns det någonting som är specifikt för Iran. Det universella är: hur skapar vi legitim politisk makt? Det är så att säga någonting vi alla ständigt brottas med. Vilka typer av regler ska vi ha, allmänna val etc. etc. Men det som gör det specifikt för Iran då också lite grann, eller i alla fall mer än det universella, det är just detta med religionens roll. Det vill säga, hur mycket politisk legitimitet kan religion ge och ska ge till ett politiskt system? Och redan då, när man skapade det moderna Iran på 1920-talet, så var frågan: skulle de religiösa företrädarna vara en del av den lagstiftande makten? Och då blev de på pappret i någon sorts kompromiss. Men de var i praktiken inte närvarande i skapandet av lagar, annat än att man var tvungen att inte, så att säga, provocera dem för mycket genom att ändra familjelagstiftningen till exempel, som brukar vara en klassisk kärna i de flesta liksom religiösa lagsystem. Men den frågan lever vi fortfarande med. Det vill säga, den islamiska republiken gav ett annat svar på hur vi uppnår legitim politisk makt. Och det svaret som revolutionen gav då i formen av en islamisk republik, den är ju extremt ihålig. Det är därför det finns så otroligt många människor i Iran som inte köper den. Därför att de menar att, å ena sidan, att det förstör religionen. Det Mohammed var inne på. Det finns en massa religiösa människor som vill kunna vara religiösa utan att behöva ta ansvar för vad staten hittar på i deras namn. Och sen är det de som menar att vi måste kunna vara iranier utan att vår religiositet måste definieras av staten. De är alltså inte två helt överlappande cirklar, så att säga. Och det är det vi står och, så att säga, tittar på idag. Och det är det som också då problemet för oppositionen. Det vill säga, vad är deras svar på en annan formel för hur politisk legitimitet ska skapas? Och då är det viktigt att titta på de här oppositionsgrupperna, och det är det som är tragedin, så att säga. De här oppositionsgrupperna, Iran förtjänar bättre oppositionsgrupper, för att uttrycka det enkelt. Du har monarkister som vurmar för det gamla shah-styret, och sen har du olika mer eller mindre mysko, marxist-leninistisk islamistiska grupperingar och allt däremellan. Så det finns ju ingen samlad opposition som med trovärdighet kan säga att vi står för ett demokratiskt alternativ till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men de traditionella religiösa och politiska eliterna, vad är deras främsta maktbas idag, skulle du säga, Rosberg?
Ja, alltså då blir ju kruxet blir ju traditionell. Alltså, Mohammed kan detta bättre än mig, men jag tror att jag skulle slå vad om en flaska bra fransk champagne. Att om vi åkte till Rom och frågade de flesta av dem som har turban på sig där, om de köper det här systemet, så är jag inte säker på att det finns en majoritet för det. Just därför att deras religiösa, alltså deras föreställning om religiositet som någonting de utövar och rådger den politiska makten och därmed inte behöver ta ansvar för den. Det är det som var Khomeinis stora radikala omvälvning. Att han sa, nej men vi skippar mellanhanden, vi går in direkt själva och bestämmer, och då måste vi sitta med ansvaret, och det är det som är problemet.
Mm. Mohammed, vill komma in. Mohammed, absolut, kommentar på det, Mohammed.
Ja, alltså bara liksom stödja det som Rosberg är inne på. Bara de här senaste dagarna så har vi sett ett flertal religiösa auktoriteter, religiösa ledare, och senast idag såg jag en stor ayatollah har faktiskt uttalat sig väldigt negativ om moralpolisens hårdhänta behandling av unga människor. Och det visar ju att maktbasen, stödet för den här typen av politik, börjar allt mer liksom naggas i kanten, även bland de mest trogna krafterna som man traditionellt förknippar med statsmakten. Även hos de grupperna så ser vi att stödet börjar allt mer minska, för de inser ju att de har ju barn och barn, barn och barn, barns barn, de är i den åldern, så att säga. De ser att hur avlägsna de är från de religiösa ideal som de här 80-åringarna själva liksom hyllar.
Håller fast lite vid oppositionen. Susanne, vad skulle du säga när du har pratat med så att säga, och varit, även besökt idag och pratat med motståndsregimen? Vad är det för sorts grupper? Vad kännetecknar de? Vad har man gemensamt och vad finns det som splittrar?
Motståndsgrupperna och Iran menar du? De kvinnorna?
Ja, kvinnorna tänker jag på.
Ja, de delar ju alla samma känsla av förtryck och vad de har gemensamt är ju samma kamp för att det här förtrycket ska upphöra, och de har inte så många maktmedel att ta till, utan det är ju det här att ta av sig slöjan och filma sig själv som att göra sin röst hörd helt enkelt. Och jag vill passa på att nämna också den svensk-iranska filmaren Nahid Persson. Alltså om man kan titta på hennes film Hör min röst, slöjans revolution. Därför där kan man ju få höra också mer kring det här, vad kvinnorna själva säger. Och hon har ju också med kvinnor som har fått syra kastat i ansiktet på sig. Inte av moralpolisen, men det sprider sig ju bland andra män som är djupt religiösa och som står bakom regimen, att de själva då, att kvinnorna inte går säkra på gatorna utan att de plötsligt kan få syra i ansiktet. Flera har ju blivit blinda och vanställda och har skickat dessa videos till Masi bland annat. Men vi får väl hoppas, och det är viktigt att man stöttar de här kvinnorna nu både i Stockholm och i resten av världen, och att politiska ledare sätter press på regimen och så att deras kamp inte är förgäves. För alla har ju samma mål i de här olika rörelserna. Mm.
Rosper, vad är din diagnos på den iranska styret just nu? Hur starkt är det? Finns det risk att man skakas på allvar av den här typen av protester? Att det skulle helt enkelt kunna bli något skifte åt något håll?
Jag tror att ibland så är det någonting, alltså det är någonting som folk ofta hoppas på, och det får de ju göra. Men kanske att man ibland liksom låter hoppet bedra den kalla verklighet vi lever i. Hittills har det i alla fall varit så att den iranska staten har varit väldigt stabil. Alltså den har mycket större resurser för våld och kapacitet i vålden än vad många vill inse. Sen är det ju självfallet också så att för varje gång som de måste gå ut och göra så här så förlorar de i legitimitet och auktoritet. Så att skulle det här skulle bli extrapolerat, vilket man inte kan göra så enkelt egentligen, men skulle man extrapolera från det här, så förr eller senare så kommer det här bli fullständigt ohållbart. Däremot så tror jag inte att vi är där nu, och det finns väldigt många olika grupperingar inom den politiska eliten. Så det är inte som att de alla vill exakt åt samma håll på samma sätt. Så att det finns ju också så att säga, olika skiljelinjer där inne som vi inte utifrån riktigt kan se hur den diskussionen går och vem som kommer vinna dagen. Det som är ofta tyvärr problemet är just att säkerhetstänket, att tänka att vi måste ta i med hårdhandskarna, brukar vinna dagen. Och det gör då att det finns risk för mer blodspillan utan att någonting i sak förändras.
Just det. Vi kan ju tyvärr inte på bara ett enda program fånga alla nyanser, men jag tänkte fråga er alla tre, finns det någonting ni skulle vilja lägga till den här diskussionen som ja, ni tycker brukar missas eller som är viktigt att komma ihåg, som ni skulle vilja att lyssnarna tar med sig? Vad säger du, Susanne, vill du skicka med någonting?
Ja, jag tycker nog att vi har sagt allt som är viktigt. Det viktiga är ju att man fortsätter att stötta den här revolten och kvinnorna. Och nu har det ju varit demonstration på Sergels torg i Stockholm. Och det kan sprida sig i andra länder, och att även politikerna skärper sina sanktioner och pressar regimen. För att det är väl sådana saker som kan få den att falla kanske mer än gatuprotesterna som ju väldigt brutalt slås ner.
Mm. Mohammed, samma fråga till dig. Någonting du vill skicka med som du tycker ofta kanske missuppfattas eller som inte kommer fram så tydligt alltid?
Jag tänkte bara spinna vidare på det som Rosli var inne på, det här med vad som kommer härnäst. Alltså det här med ökat våld mot demonstranter, eller om man kan förvänta sig någon form av förändringar. Jag har ju sett bland de uttalanden som har kommit från makthavarnas sida i Iran, där där har du allt det här, vi ska slå ner det här, och sen man beklagar och så vidare och så vidare. Men sen hörde en minister uttala sig som sa att ja, men det här med att ompröva ett beslut när det har visat att det här inte har fungerat, det behöver inte leda till någon form av dominoeffekt. Det är kanske mer önsketänkande från den ministerns sida. Men bara det att ett sånt uttalande kan komma, det visar ju på att även om man kanske inte visar ut att man har verkligen tagit intryck av de här omfattande, väldigt utbredda protesterna. Och att man börjar lite grann tänka i de här barnen att man kanske måste faktiskt begränsa moralpolisens framfart så som det har varit hittills.
Rosberg, slutligen, vill du skicka med någonting?
Ja, alltså jag hoppas som Mohammed att det finns några pragmatiska element där inne som kan åtminstone försöka stävja det som sker nu från statens sida. Däremot så vill jag kanske gå lite i replik mot Susanne här och säga så här, att jag har personligen inget som helst problem att man inför sanktioner på enskilda personer eller organisationer som ägnar sig åt MR-brott. Men ekonomiska sanktioner av det slaget som USA och andra har infört mot Iran har bara inneburit att hela Irans befolkning blivit mycket, mycket fattigare. Och av det så kommer det inte komma någon revolt. Det som händer är att samhället utarmas, och när det väl till slut imploderar, då finns det ingenting kvar. Det kommer inte resa sig någon demokratisk fågel Fenix från en sån aska. Det gjorde det inte i Irak, och då hade man ändå USA på plats som pumpade in miljarder och miljarder. Så att jag tror att man ska också vara lite försiktig med vad det är man önskar i sin desperation att få till en förändring. Säger en historiker som studerat 79 års revolution och lever med konsekvenserna som många andra iranier. Att ibland okay. Så får man vara försiktig med det man önskar för.
Ja. Susanne, vill du ha en motreplik där på slutet?
Nej, jag kan inte säga att en expert på området, men jag tycker att ändå att sanktioner som man nu utövar mot Ryssland har ju effekt, och jag tycker inte att man ska lämna de här revolterande kvinnorna i sticket, men sen exakt vad man ska göra, det vet jag inte, men att man bör stödja dem på alla sätt och vis. Man kan ju inte stillatigande heller bara låta förtrycket pågå, och även om det är hos konsekvenserna är ju svårt för dem som protesterar. De riskerar ju sina liv eller långa fängelsestraff och piskstraff alltihopa. Men uppenbarligen så anser de själva det är värt att ta den risken, eftersom så många av dem ändå nu går ut och protesterar på gatorna. Och då måste vi stödja det, men vi får göra det på olika sätt. Man kan ju skriva artiklar och man kan prata i en podd. Även politikerna kanske kan göra någonting annat, pressa på andra sätt. Jag hoppas i alla fall att det ska få någon form av effekt.
Ja, tack för det, och tack till alla tre, Rosby Parsi, Susanne Gottfarb och Mohammad Falsashemi, för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.